Du lyssnar på Där ingen vind blåser av Annika Sjögren, uppläst av mig, Victoria Flodström. Kapitel 1. Hon önskade att de hade låtit träden vara kvar. För sedan de tre männen i orangefärgade overaller hade fällt träden på andra sidan gatan hade hon sett otäcka saker hända. I flera dagar hade Vera iakttagit barnen med kikare. Varje dag hade de varit på samma ställe vid nästan exakt samma tidpunkter. På förmiddagen och vid lunchtid. Ibland även på eftermiddagen. När det var rast förstås. Om någon vuxen närmade sig upphörde alltihop omedelbart. Första gången Vera förstod vad det handlade om hade hon fått kraftig hjärtklappning. Men hon kunde inte låta bli att titta. Illamåendet kom krypande och fick henne att kallsvettas. Och fastän hon sänkte kikaren ett par sekunder och försökte återfå kontrollen över sig själv genom att andas djupt lyfte hon den sen igen för att kunna fokusera på dem. Hon kunde helt enkelt inte låta bli. Flickans stirriga och nedslagna blick. De stela axlarna och de orörliga händerna. Vera visste precis hur det kändes att stå där. Fräckheten, samhörigheten och avståndstagandet hos de andra barnen slungade henne ofrivilligt mer än 60 år bakåt i tiden. Varken moraklockans stadiga tickande i köket eller katten som strök sin mjuka päls mot hennes ben i hopp om att få något ätbart lyckades hålla henne kvar i nuet. Det var sig själv hon såg där borta. Och flickornas jeansjackor, svartfärgade hårslingor förvandlades till krigsårens urtvättade flanelljackor i grått och brunt och rosettprydda tofsar ovanför ena tinningen. Lukten av smutsiga och fuktiga raggsockor blev plötsligt alldeles tydlig och trängde undan doften av nygräddade bullar som omgivit henne med lugn och trygghet ända sedan morgonens bak. Okvädningsorden haglade över henne samtidigt som hon låtsades att hon inte hörde. Inte märkte de andras outtröttliga försök att få henne ur balans. Vilka glåpord plågoandarna där borta slängde ur sig hörde hon naturligtvis inte. Men inne i hennes huvud gengöd Anna-Stinas överlägsna röst som med utstuderat tonfall kommenterade henne och ibland även hånade hennes mor. Vera skulle känna igen den rösten bland tusen andra. Hon kunde höra den lika tydligt som om det var igår. Anna-Stina, vars far var kapten vid flygvapnet, vilket de andra i klassen ständigt blev påminda om, var märkvärdigare än alla andra. Anna-Stina, lång och kraftfull, ledde trojkan som aldrig lät henne vara i fred. De två andra flickorna kunde Vera just nu inte minnas namnen på. Men hon kom ihåg att när de var ensamma utan Anna-Stina var de nästan snälla, åtminstone inte elaka. Men mot Anna-Stina satte sig ingen upp, inte ens pojkarna i klassen. Och när de tre flickorna var tillsammans var det ingen hejd på uppfinningsrikedomen när det gällde att trakassera. På lektionerna blev Vera stucken i ryggen av en passare. Och när hon skrev välskrivning råkade alltid någon knuffa till henne, vilket förstås förorsakade bläckplumpar i skrivhäftet. Hennes medhavda limpsmörgåsar kunde oförhappandes hamna på golvet när de skulle äta i den trånga korridoren. Och i gymnastiken tisslades och tasslades det om hur klumpig hon var. Allt bakom lärarinnans rygg. Naturligtvis. Inför den barska fröken Karlander var de alla små dygde mönster, inställsamma och flitiga. Det värsta var när det låg saker i Veras skolväska som inte var hennes. Saker som hon inte visste hur de hamnat där. Det kunde hon bara ana av Anna-Stinas min som sa: "Du säger ingenting, då blir det värst för dig själv." Och Vera sa heller ingenting. Hon skvallrade inte. En gång hade hon gjort det. Hon hade sagt som det var till fröken Karlander. Efteråt hade både hon och Anna-Stina kallats in till överläraren, en i taget, för ett ingående förhör. Ingen hade trott henne. Varför skulle någon tro på henne? Hotellstäderskans oäkta unge. Naturligtvis ljög inte dottern till kaptenen vid flygvapnet. Det begrep hon väl att överläraren inte kunde tro att Anna-Stina, som hade välbärgade föräldrar, behövde stjäla ett halsmycke. Däremot kunde han kanske förstå om hon, som hade det knapert hemma, kunde finna en lockelse i att äga något så dyrbart. Men att ljuga och skylla ifrån sig. Vera kunde fortfarande se den tunna kedjan och det näpna hjärtat med den lilla röda gnistrande stenen framför sig.